Rånaren som sköt sig själv i foten. Mannen som glömde knarket i mataffären.
Var det bra så?
Och tulltjänstemannen som mördade en ren med pilbåge. I deckare och polisfilmer är brottslingarna smarta och genomtänkta. I verkligheten är det annorlunda. Där råder kaos, hybris och dumhet. Lyssna på podden Misslyckade brott för att höra om de klantigaste brottslingarna i svensk historia.
Podplay.
På västra Själland i Danmark står sommaren i sin fulla prakt. Vattnet från Stora Bält slår mot stränderna. I de små byarna kryllar gatorna av semestersugna människor som vill njuta av sol och bad. Men snart ska idyllen svepas in i mörker. För en julinatt försvinner en ung kvinna på väg hem. Och det är bara början på en fruktansvärd historia som sprider skräck i ett helt samhälle. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. På Sjællands västkust i Danmark ligger den lilla kuststaden Korsør. Små färgglada hus, många byggda på 1700- och 1800-talet, står tätt längs med smala slingrande gator. Historien gör sig påmind runt varje hörn. Bland annat med Korsørs fästning som länge skyddade Danmark från fiender till sjöss. Och dessutom har man världens äldsta biograf som fortfarande är i drift. Det är en trygg och familjär plats och här bor Emily Meng. År 2016 är Emily 17 år gammal. Hon är en typisk tonårstjej som gillar mode och musik och har många vänner. Nu när skolan är slut står sommaren för dörren och Emily är förväntansfull. Annars består hennes vardag av att sjunga i kyrkokör och att umgås med sina vänner. Hon är också väldigt familjekär och har en nära relation till sin mamma och sina systrar. Torsdagen den 9 juli 2016 kliver Emily och hennes två vänner på tåget till en lite större stad som ligger cirka 15 minuter bort från Korsør. Det är mitt i sommarlovet och när de kommer fram sätter de sig på ett café för att röka vattenpipa och dricka alkoläsk. Det blir en sen kväll som går över till tidig morgon. När vännerna sätter sig på tåget hem får Emily ett sms. Det är hennes pojkvän som skriver att han vill göra slut. Emily blir förkrossad och hennes vänner gör vad de kan för att trösta henne. När tåget kommer fram till Korsør station runt klockan 4 på morgonen säger Emily att hon ska promenera hem. Hennes vänner försöker övertala henne att hoppa in i taxin som de har beställt, men Emily har bestämt sig. Hon är fortfarande upprörd över sms:et och säger att hon behöver vara i fred. Innan de skiljs åt ber Emilys vänner henne att ringa eller smsa på vägen och att hon måste höra av sig när hon kommit hem. Solen är på väg upp när Emily börjar vandra den cirka 4 kilometer långa sträckan hem. Hon håller vad hon har lovat och skriver till sina vänner via sms på vägen. Men batteriet på hennes telefon håller på att ta slut. Och innan det slocknar helt skriver Emily att hon tänker ta en specifik väg hem. En väg där man går förbi kolonilotter, sen in på en liten gata mellan stationen och motorvägen. I sommarmorgonens tystnad fortsätter Emily hemåt. Dagen efter, morgonen den 10 juli, vaknar Emilys mamma Tina och märker att hennes dotter inte har kommit hem. Hon försöker ringa, men kommer gång på gång till telefonsvararen. Oron växer och hon inser snart att någonting måste vara fel. Mamma Tina hör av sig till Emilys vänner, bekanta och alla andra hon kan tänka sig. Men svaret är detsamma överallt. Ingen har sett henne. Det enda man vet är att Emily gick hem själv från stationen vid cirka 4 på morgonen. Mamma Tina kontaktar polisen och anmäler sin dotter som försvunnen. Korsör blir nu skådeplatsen för en av Danmarks största volontärsökningar, där cirka 500 personer hjälper till att leta. Men man hittar inga spår av Emily. Ett tips kommer dock in från 2 morgonjoggare. De berättar för polisen att tidigt samma morgon som Emily försvann hade de varit tvungna att hoppa undan för en vit skåpbil som körde ovanligt snabbt på de trånga vägarna vid kolonilotterna. En liknande bil fångades även av övervakningskameror där den svängde in på en parkering vid järnvägsstationen runt samma tid som Emily gick ensam hem. Bilen tros vara av märket Hyundai, men övervakningsfilmens kvalitet är så pass dålig att det är svårt att se vilken modell bilen faktiskt är. Vid det här laget överväger polisen 3 olika scenarion. Det första är att Emily försökt korsa en kanal på vägen hem och fallit i vattnet. Det andra är att hon valt att försvinna på eget initiativ eftersom att hon varit hjärtekrossad efter uppbrottet med sin pojkvän. Det tredje är att hon fallit offer för ett brott. Det enda som är säkert är att ingen vet vart Emily är. Man letar efter Emily i hela 168 dagar. Polisen gör en enorm ansträngning. Diken undersöks, övergivna byggnader granskas och stora skogsområden söks igenom med hjälp av helikopter. Emilys familj erbjuder också en belöning till den som kan ge avgörande information om deras dotters försvinnande. En mängd tips kommer in till polisen, men leder dessvärre inte till något genombrott i utredningen. Däremot finns 3 män som sticker särskilt ut som misstänkta. En 67-årig pensionär, en 33-årig lastbilschaufför och en 25-årig marknadsföringschef. Flera genomsökningar görs på den 67-åriga mannens bostad eftersom det ryktas om att han håller Emily fången. Men ingen av sökningarna ger något resultat. Lastbilschauffören släpps efter han förhörs. Samma sak med den 25-åriga marknadsföringschefen Filip West. Han äger en bil som liknar den som fångats av en av övervakningskamerorna nära Korsör station vid tidpunkten för Emily Mengs försvinnande. Men polisen hittar inga ytterligare bevis och Filip West får gå fri. En mulen och kall julafton 2016, lite mer än 5 månader sedan Emilys försvinnande, gör en hundägare en chockerande upptäckt på sin dagliga skogspromenad. Medan hunden nosar nyfiket blickar personen ut över den närliggande sjön och skymtar då konturerna av en kropp liggandes i vattnet. Polisen larmas och väl på plats hittar de en svårt förruttnad kropp i vattenbrynet. Efter en undersökning av kroppen konstaterar man att det är Emily Meng man har hittat 60 kilometer från sitt hem. Kroppen har flera lager tejp virat kring halsen och huvudet. Utifrån polisens initiala utredning misstänker man att Emily har legat i vattnet sedan hon försvann den 10 juli 2016. En rättsmedicinsk undersökning konstaterar även att Emily har blivit strypt. Dagen efter hålls en presskonferens där det bekräftas att Emily fallit offer för ett allvarligt brott. Den 26 december, 2 dagar senare, hålls en minnesstund vid Korsör station där runt 300 människor samlas och bildar ett fackeltåg. Det är den första av flera minnesceremonier som kommer att hållas för Emily under kommande år. Runt om i Korsör sitter det fortfarande uppe affischer med vädjan om tips angående Emelies försvinnande. Kort efter minnesstunden ber Emelies familj att alla affischer ska tas ner. Lite mer än en månad senare, den 19 januari 2017, begravs Emelie och familjen tar sitt sista farväl. Utredningen av Emelie Mengs försvinnande får skarp kritik i media.
Politiets insats i efterforskningen av Emelie Mengs försvinnen är blivit mött med vuxna otillfredshet.
Under de fyra första dagarna antog polisen att hon hade försvunnit frivilligt på grund av det meddelande hon fått av sin pojkvän. Man behandlade det hela som en utredning av saknad person snarare än ett brottsfall. Bara en begränsad mängd övervakningsfilmer från området samlades in och privatpersoners övervakningskameror kartades för sent. Detta innebar att många filmer från just den specifika natten redan hade raderats. Personer som befunnit sig i närområdet och som kunde ha gett polisen viktig information förhördes långt senare och kunde därför inte minnas detaljer. Polisen konstaterade även att Emelie var aktiv på Facebook efter hennes försvinnande, vilket visade sig vara felaktigt. Cirka ett halvår efter man hittat Emelies kropp skakades Danmark av ännu en fruktansvärd händelse. Den självutnämnde uppfinnaren Peter Madsen står anklagad för att ha mördat den svenska journalisten Kim Wall ombord en ubåt han själv har konstruerat. Denna incident får många att fundera över eventuella kopplingar mellan Peter Madsen och Emelies försvinnande. Två grävande journalister som driver en egen undersökning av fallet stöter på något som kan vara ett genombrott. De hittar blodspår i en vit skåpbil som tillhör Peter Madsen. Men efter en noggrann analys visade sig att blodet inte matchar Emelies DNA-profil. Utredningen stagnerar och åren går. Det är en tidig vårmorgon, lördag den 15 april 2023. Och en 13-årig flicka, som vi kommer kalla Julia, delar ut tidningar i byn Kirkerup, ungefär 30 minuter med bil från Korsör. Klockan 11.30 ringer Julia till sin bonuspappa för att berätta att hon är klar. Alla tidningar är utdelade. Och nu ska hon iväg och möta upp en kompis. Men snart kontaktar kompisen Julias föräldrar och säger att hon aldrig dök upp. När familjen åker ut för att leta efter Julia hittar de hennes cykel, väska och telefon vid en vägkant i området. Inom några timmar har polisen startat en utredning kring Julias försvinnande. Nyheten om försvinnandet sprider sig snabbt, till och med internationellt. Ytterligare en flicka har försvunnit, ungefär 30 minuter med bil, från platsen där Emelie Meng försvann 7 år tidigare. Allmänheten uppmanas att kontakta polisen om de har sett något, med betoning på att varje detalj räknas. Man går snabbt ut med en bild och namn på Julia i media för att ytterligare uppmärksamma allmänheten. Under natten fortsätter den intensiva utredningen. Polisen genomsöker områden med hundar och drönare och ett stort antal personal. Flera tips kommer in från allmänheten och granskas på löpande band. Polisen får även in ett stort antal filmer från övervakningskameror. Och allt detta leder fram till ett hus. Där tror man att Julia kan befinna sig. Den 16 april klockan 14.48, dagen efter försvinnandet, spärras området av och två poliser tar sig in i huset. Där grips en man, 33-årige Filip West. Polisen söker igenom huset och finner 13-åriga Julia i ett av rummen. Hon är vid liv. Hon har en ögonbindel på sig och hennes händer och fötter är hårt bundna med rep. När hon räddas har hon varit försvunnen i 27 timmar. Julia berättar att hon hade blivit påkörd av Filip dagen innan. Sen hade han hotat med att döda henne om hon inte följde med honom Hon berättar också att hon blivit våldtagen flera gånger. Efter det blir hon körd till sjukhuset för att genomgå en läkarundersökning. Utåt sett var den 33-årige gripne Filip West en framgångsrik och omtyckt person. Han arbetade som marknadsföringschef, ägde en fin villa och hade vad som kallas ett ordnat liv. Men polisens utredning ska snart visa att Filip har en mörk sida som han i flera år lyckats dölja. År 2016 var Filip en av de misstänkta i Emily Meng-utredningen, men avskrevs från misstankar. När man nu år 2023 gör en husrannsakan i Filips hem hittar man en svart väska där det ligger en tejprulle. Eftersom man hittar tejp på Emilys kropp testas den för DNA och visar sig vara en match. Nu får fallet Emily Meng en ny tändning. Kan man hitta gärningsmannen efter alla dessa år? Till en början hittas inga DNA-spår på Emilys återfunna byxor. Men nu kopplas en biolog in i utredningen. När han och hans kollegor undersöker byxorna mer ingående upptäcker de DNA från Filip West. I husrannsakan beslagtas även Filips dator. Där hittar de en stor mängd barnpornografi. Det finns också pornografiskt innehåll med kvinnor som hotas, dödas och kidnappas. På datorn hittas även en lista som har titeln kidnappning. På listan finns ett flertal namn på kvinnor han haft kontakt med på sociala medier, deras ålder samt deras adress. En av Filips tidigare vänner berättar i förhör att det varit ett gäng som hade samlats för att se EM-finalen i fotboll mellan Portugal och Frankrike i juli 2016. Enligt vännen drack Filip energidryck medan de andra drack öl, vilket var väldigt ovanligt eftersom Filip normalt drack alkohol. Vännen märkte också att Filip verkade trött och åkte hem tidigt den kvällen. Detta var dagen efter Emily Mengs försvinnande. Den 18 april 2024 ställs Filip West inför rätta vid domstolen i Nästved. 10 åtalspunkter ska tas upp i målet. Den första punkten, om fallet Emily Meng, rör mord, försök till våldtäkt och brott mot griftefriden eftersom han dumpat Emilys kropp i vattnet efter att hon dött. Den andra punkten handlar om ett fall från 2022 som har fått mindre medial uppmärksamhet. Det gäller en 15-årig flicka som Filip, enligt åtalet, haft för avsikt att våldta. Han hotade henne med kniv och försökte släpa henne till sin bil, men tvingades avbryta när flickan gjorde kraftigt motstånd och skrek. Här ingår även misstankar om brott mot knivlagen, försök till frihetsberövande och försök till grov våldtäkt. Filip är även misstänkt för grovt våld och brott mot trafiklagen genom att ha kört på den 13-åriga flickan Julia. Utöver detta omfattar åtalspunkterna även långvarigt frihetsberövande, våld och mordförsök gentemot Julia. Åklagaren hävdar att om polisen inte hade ingripit i tid skulle Filip ha mördat flickan. Åklagaren anser även att Filip ska dömas för våldtäkt och misshandel samt olaga tvång eftersom han tvingade henne att utföra förnedrande handlingar mot hennes vilja. Den 10:e åtalspunkten gäller innehav av barnpornografi där Filip innehaft 3534 bilder och 561 videos med en total längd på cirka 100 timmar. Filip genomgår en rättspsykiatrisk undersökning som visar att han har en personlighetsstörning. Undersökningen avslöjar också att Filip är grovt pervers, farlig och sexuellt avvikande. Filip nekar till att ha någon som helst inblandning i mordet på Emily Meng, men han erkänner delvis brotten mot Julia. Han medger att han berövat henne frihet, men förnekar att ha våldtagit henne. Han hävdar att han hade för avsikt att släppa Julia fri, men att polisen hann dyka upp innan dess. Han erkänner också innehav av barnpornografi och olaga vapeninnehav, men nekar till alla andra anklagelser. Angående barnpornografin hävdar han att det måste ha råkat komma med när han laddade ner annan pornografi. När det gäller listan med titeln kidnappningar säger han att det bara var fantasier och att han aldrig skulle skada kvinnorna på listan i verkligheten. Efter en omfattande och lång rättsprocess döms slutligen Philip West i juni 2024 av en enig jury. Han anses vara skyldig till mordet på Emily Meng samt till vad som i Danmark kallas oanständig behandling, vilket i Sverige motsvarar brott mot griftefriden. Han döms även, utöver mordet, för försök till våldtäkt och försök till långvarig frihetsberövande. Philip döms även på åtalspunkterna våldtäkt, frihetsberövande och försök till mord på den 13-åriga Julia, samt för händelserna kring den 15-åriga flickan han försökte kidnappa år 2022. Straffet blir livstidsfängelse. I Danmark innebär ett livstidsstraff att man i genomsnitt avtjänar 17 år. Men längden på straffet varierar från fall till fall. Hur länge Philip West kommer sitta inlåst återstår alltså att se. Och han har sagt att han tänker överklaga domslutet. Vad som är säkert är dock att mannen som spred skräck i Västra Själland har åkt fast. Han mördade en ung flicka och traumatiserade en annan för livet. Inget kan ge dem tillbaka vad han har tagit ifrån dem. Men han kan i alla fall inte skada någon igen. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är bearbetat för den här podden av Linn Ek. Julias namn är fingerat. Klippning och ljuddesign, Jonas Lindskog. Redaktör Alex Häger. Exekutivproducent Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av